Ni lyssnar på Tyresradion 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Ni kanske hör att det ekar här, för nu är jag på väg tillbaka till en person som jag intervjuat förut. Nu ska vi se vem som öppnar. Titta, Charlotte Krook!
Hej!
Jag är ju tvungen att komma tillbaks till dig.
Ja, jag vet. Jag såg det
ja. I
min kristallkula.
Ja, det är rätt. Mm. För vi började ju prata om så mycket efter programmet förra gången som vi gjorde. Mm. Och förra programmet handlar om kreativitet.
Ja.
Det var ett jättebra program. Och då skulle jag hitta en bild på dig.
Mm, det stämmer.
Och då plockade du fram en stor låda. Eller du drog ut en stor låda. Med fantastiskt vackra bilder. Kan vi inte göra det för att se dem igen?
Ja, absolut. Mm. Alltså det var ju egentligen ett misstag för att jag skulle leta efter en aktuell bild. Och så råkade jag dra ut en arkitektlåda med massor med bilder. Däribland från min fotomodelltid. Och du visste ju inte om att jag hade varit fotomodell. För du blev ju minst sagt förvånad.
Jag är inte förvånad egentligen. Men jag fattar inte varför drog du ut en fantastisk låda här med bilder på... Ja, det ser ut som Greta Garbo och ja, det ser ut som en riktig, riktig skönhet. Och då börjar vi prata om skönhet.
Ja, det är ett intressant ämne.
Ja,
aktuellt och intressant.
Så det här programmet ska handla om skönhet.
Bra.
Och om din skönhet, Charlotte.
Tack.
Ja. får vi sätta oss här inne?
Ja, visst.
Mm. Titta, här finns te också. Jag vet vad jag tänkte också? Du är liksom Tyresradions egen konstnär.
Tack.
Ja, för vi andra känner jag ibland, vi håller på med politik och såna här, vad ska man säga, ganska torftiga ämnen. Så vi behöver dig och din konstnärssjäl i det här programmet, för att vi måste ju liksom ge alla lyssnare sitt.
Mm, det håller jag med dig om.
Ja,
ja jag delar gärna av mig av mitt och mina erfarenheter och mitt synsätt.
Ja. Och det som är fantastiskt nu också, Charlotte... Du har ju skapat ett eget nytt programkoncept som man kan lyssna här på Slingan på.
Oj, jag trodde det skulle vara en hemlis fram till premiären.
Ja, men då säger vi bara att den kommer.
Ja.
Mm. För det här programmet går nog samtidigt som det här.
Charlottes betraktelser.
Ja.
Mm.
Och det säger vi inte mer om just nu.
Nej.
Nej. Okej, Charlotte. Vad är skönhet?
Aktuell skönhet menar du?
Ja,
skönhet idag för mig. Skönhet då var nog helt annat givetvis. Eftersom det till och med var viktigt för mig att bli fotomodell. Jag bestämde mig redan när jag var 11 år. Jag kom till mamma och sa, när jag blir stor ska jag bli fotomodell.
Jaha.
Och då skrattade hon. För jag var knubbig och var lite mobbad och läshuvud och hade glasögon. Och hade råttfärgat hår. Men jag sydde ju mina... Barbiekläder och alla gosedjurens och dockkläder. Jag klädde dem i så vackra klänningar. Och gissar jag fantiserade redan då om en annan version av mig själv.
Aha.
Och så blev det. Jag blev fotomodell. Och det var helt utan ansträngning. Jag blev, som det heter, upptäckt.
Hur blir man upptäckt?
Oj, det kanske vi inte ska direkt gå in på sådär. För det är inte det programmet egentligen ska handla om.
Men lite intressant.
Okej, lite kul är det.
Var du fotomodell i Sverige?
Ursprungligen, ja.
Ja, det var det.
Och sen så blev jag upptäckt en andra gång och då kom jag till Paris.
Ja, för det är väl de fotorna vi såg där innan Paris.
De är från Paris.
Ja.
Flera av dem, några är från Sverige, ja.
Mm.
Så jag var fotomodell i professionellt och heltid i 10 år.
Åh, herregud.
Ja. Mm. Och så gick jag mer och mer över till film och tv-teater. Och jag fick små roller i långfilmer och... så det var en extension av att stå framför kameran. För jag har ju alltid spelat teater ända sedan jag var liten.
Mm. Hur blev du då upptäckt?
Jag blev upptäckt på ett varuhus. Det var en sån här landsomfattande eftersökning av årets Eva hette det på den tiden. Det var en veckotidning. Min värld finns inte längre. Som vände sig till unga flickor. Och då hade de riggat upp bås med... ljussättning och fotograf i varuhus på olika ställen. Och jag bodde i Vällingby som barn och ung flicka. Och jag gick in i den butiken efter skolan, efter gymnasiet. Och då kom det fram någon som sa, vill du bli fotograferad för den här tävlingen? Och det slutade med att jag kom trea i hela Sverige.
Jaha,
ja, Jättefantastiskt.
Hur gammal var du då?
16.
16, ja.
Och priset var ju sådär, lite alla möjliga olika evenemang och beautybox och lite kläder. Plus ett reportage i tidningen, mitt första fotomodelluppdrag.
Mm. Hur påverkade det dig som person liksom, att bli uppmärksammad på det här viset? Kände du dig från början vacker eller... Blev du vackrare när du fick uppmärksamhet?
Definitivt. För jag kände mig som barn inte alls vacker. Motsatsen. Och det var ju därför någonstans jag projicerade mig själv. Ungefär som en Barbie-docka. När jag blir stor ska jag bli vacker. Då ska jag lägga av mig glasögonen och få en slimmad figur. Och jag började färga håret, tonade håret mörkare. Jag klev in i en dramatisk roll av mig själv. Det ser man ju på bilden också. Ja. Att jag fick ofta vara... någon form av glamorös Greta Garbo typ.
Ja, visst var det Greta Garbo typ.
Ja. Ja. Så, och som jag sa, eftersom jag spelade teater som barn så älskade jag detta att spela teater framför kameran.
Mm. För det är inte alltid lätt. För jag fotograferar ju folk lite grann inför, när jag intervjuar.
Ja.
De flesta blir ju alldeles liksom nästan... inåtvända när de ska bli
paralyserade
och deras ögon slutar glittra.
Ja, det där kan jag förstå precis. Mina ögon började glittra för äntligen blev jag sedd. Jag kände mig så förbisedd när jag var barn. Jag blev sedd och det här ljuset värmde upp mig. Precis på samma sätt som en skådespelare känner som står på scenen i strålkastarljuset och får applåder. Här fick jag inga applåder men jag fick en chans att visa upp mitt yttre. Visa upp här jag. Och jag fick en chans att ha på mig alla de här vackra kreationerna och kläderna.
Och det är det som jag undrar allra mest. Om man då får det självförtroendet. Mm. Nu är man en av de vackraste i Sverige. Mm. Nummer 3.
Ja.
Hur blir det då liksom, när tiden går? Alltså, om man får självförtroende i att vara vacker. Vad händer då? För det var det jag frågade dig sist om. Med åldrandet.
Det är en stor fara givetvis. Det är en extremt stor fara att man rasar ner i diket.
Ja, för att man är ju som vackrast när man är 20 kanske.
På ett sätt. Det är en viss typ av skönhet givetvis. Exakt. Och det är den här skönheten. Om jag till exempel jämför idag så har jag ett mer naket kommunikativt ansikte. Precis som du också. Mm. Allting vi känner och tycker och tänker eller inte har... sovit bra eller ätit konstigt eller tvärtom om vi är glada syns ju på ett annat sätt. Men den tiden, 20-årsåldern, så var man mer som en plastdocka. Jag kunde vara uppe hela natten när jag var modell i Paris till exempel och dricka champagne eller whisky. Det är klokt.
Och du kunde vakna upp nästa morgon lika vacker?
Ja, och gå direkt i plåtningen. Helt galet, men så var det. Och det syntes inte. Så där ligger skillnaden också på den yttre skönheten att den är mer plastartad. Idag vid mogen ålder så är den kommunikativ som jag ser den. Men vad jag vill komma till, i och med att jag spelade teater och i och med att jag hade fördelen att ha en mormor som var konstnärinna som jag nämnde förut. Mm. Så hade jag ju konsten i mig redan från början. Så för mig var det på något vis självklart i att vända den här glädjen och längtan och det roliga i att vara modell till att plötsligt... vända insidan ut och visa den. Så de första professionella åren så var det utsidan som gällde.
Mm.
Och sen plötsligt så började jag ta fram insidan. Men för mig var det ingen lätt process. För det är ju aldrig lätt att byta skinn så att säga. Eller byta att insidan plötsligt kommer ut.
Mm.
Men det var självklart. Så att jag har ju haft den stora förmånen att kunna vända på begreppet skönhet. Att skapa skönhet, att måla skönhet, att sy skönhet. Men skönhet har varit en ledstjärna för mig.
Hela tiden?
Hela tiden, ja. Skönhet.
Ja, för att du omger dig av enormt mycket vackra saker i ditt hem.
Mm.
Det är viktigt för dig.
Ja, det är jätteviktigt.
Ja.
Det är en affirmation som vi pratade om förut. Det är ett sätt att gestalta mig själv i mitt eget liv oavsett hur mitt liv ser ut. Oavsett hur livet utanför ser ut. Både nära och större globala sammanhang. Det är så oerhört viktigt att ha skönhet som fäste. Efter många år som konstnär så kan man säga att jag vek ut insidan ännu mer genom att jag gick in i det andliga territoriet i mig.
Men det här med att ens kropp då är ens konstverk. Mm. Att man får uppmärksamhet för sin fysiska kropp.
Mm.
Som tyvärr efter en viss ålder går åt fel håll. Det vill säga den...
upplöses.
Ja. Oavsett om man kan säga att gamla människor är vackra. Så ja. Är ju ändå... om vi nu ser någon som är 90 eller någonting sånt. Det finns ju fantastiskt ja. Vackra människor som är mm. väldigt gamla. Och deras mm. rynkor är fantastiskt
Vivica
vackra.
Vivica Lindfors.
Ja, exakt.
Ja.
Men om de ställer sig nakna så tror jag inte de skulle säga åh, vilken vacker kropp jag har. Vad händer mm. med... För att idag är vi ju så extremt utseendefixerade. Så att även unga människor som är så vackra som de är tror inte ens känner sig vackra. För nu är det liksom det ytan som gäller, tycker jag i alla fall.
Ja, det är en tragedi.
Ja, visst är det.
Det är en tragedi. Och det är helt galet, jag håller med dig. Därför att det måste uppvägas, alltså åldrandet eller att bli gammal måste uppvägas med den andliga insikten om andens beständighet, formens flyktighet, tillfällighet och att allting förändras. För att vi ska stå ut med att vi faktiskt har en begränsad tid här på jorden. Och att allting upplöses, förmultnas, förfaller. Ska vi stå ut med det så måste vi ha ett större perspektiv. Vi måste ja. Se bortom det fysiska. Det har varit min räddning. Och jag tror att det är det som saknas i vårt samhälle. Mm. Vi är så otroligt, inte bara materiellt i liksom en fyrkantig bemärkelse, utan vi är i den här tredimensionella verkligheten, ingenting annat existerar. Mm. Vi lever i ett mekanistiskt universum där med arternas strävan efter ja, den starkare mm. överlever och så vidare, va? Konkurrens och...
Får jag med om det? För att det var 10 år du höll på med modellandet.
Ja.
På den tiden var modellerna lika anorektiska som de är idag.
Tack, det var dit jag ville komma. Tack, du ja. Uppfattade telepatiskt min ja. Tråd här. Att på den tiden så var de absolut inte lika anorektiska. Absolut inte lika plastikkirurgiskt på något vis åtstramade nej. Eller utfyllda.
Nej, du såg lite mänsklig ut där.
Ja, det var mycket mänskligare, mycket vänligare, mycket varmare, mycket personligare på så sätt att som jag... upplevde ingen kom till mig och sa att vi tycker vi borde fylla ut dina läppar eller höja kindbenen eller på något annat vis banta extremt. Så var det inte. Utan det var...
Och ni fick le?
Vi fick le och vi fick vara vackra, vara mänskliga. Och hade vi inte en uppfylld kvot att vara en supermodell så var vi ändå en bra modell. Om vi var professionella, om vi hade någon form av karisma och närvaro bakom kameran, framför kameran och... alltså, vad roligt att samarbeta med också. Mm. Väldigt viktigt.
För det kan jag tycka
idag, ja.
Ja, att de här modellerna idag som man ser i tidningarna. De ser dessutom ointresserade och blasé ut. Det är på något sätt viktigt att man inte ens ser kärleksfull ut. Utan man ser, det skulle lika gärna kunna vara en docka ibland.
Ja, det är som du sa tidigare. Eller om du tänkte tidigare, jag vet inte. Att det är ouppnåeligt.
Ja.
På något vis. Det är ett ideal som är ouppnåeligt och omänskligt. Och där kommer ju Photoshop in. Som också omänskligar det hela genom att hela tiden retuschera och transplantera. Eller skära bort eller lägga tid dit och från och så vidare. Vilket skapar, apropå självbild, skapar en kollektiv bild. En medial bild av någonting som inte egentligen existerar.
Nej.
Och då är det ju inte konstigt att skönhetsidealen framförallt bland unga människor blir helt förvrängt. Helt groteskt.
Ingen är nöjd kan jag säga.
Nej, och det är ju helt galet.
Mm. Men tänk dig, den här tiden som du, det var det 10 år du höll på.
Och sen lite efter kan man
lite
säga.
Lite efter.
Ja.
Professionellt på heltid i 10 år.
Ja.
Var det en bra erfarenhet, tycker du?
Ja.
Det är ingenting som jag säger, det där skulle jag vilja ha ogjort.
Absolut inte.
Nej.
Därför jag ser det också i mitt, om vi nu pratar mer privat om mig, i mitt privata liv. Så har det här varit en fas som balanserar och har balanserat den nästkommande fas.
Okay.
Som har varit så introspektiv
mm.
och så ensam. Och där har jag arbetat med lager på lager av mig själv, i mitt inre. Fokusera kring att avveckla saker och ting som har legat och stört i cellminnet ungefär. Fast det är en stor beskrivning. Men liten beskrivning på en stor sak menar jag snarare.
Mm.
Och, så jag är väldigt tacksam för den. Det känns
det? Jätte...
Ja, okay. Ja, ja. Jag är jättekul att jag fick...
Det var en positiv tid.
Ja, jag fick fullt av, totalt beta av det som väldigt många unga flickor drömmer om.
Mm.
Och som också kan skapa frustration längre fram. Om man till exempel hamnar i en situation som jag, som har varit ensamstående mamma.
Mm.
Med en pappa som inte finns och alls. Och ett ensamt yrke som man var konstnär och allt vad det innebär att skriva och måla och så vidare.
Mm.
Så har jag ju aldrig känt att mitt barn har varit en black om foten. Eller att
du blev, inte... du blev bekräftad i rätt tid.
Ja, och jag fick ha kul.
Jag fick
leka av mig. Och ja. Jag fick ha det glamoröst. Och jag fick dricka champagne med prinsar. Och jag fick vara på de tjusigaste restaurangerna i Paris. Mm. Och även i Stockholm så fick jag vara med i Jet Set.
Ja.
Så att jag har liksom gjort det där med råge. Och det känns jätteskönt. För då... betyder det att jag kunde fokusera på andra saker med större ro.
Mm. Om du hade en dotter, skulle du uppmuntra henne idag att också bli fotomodell? Skulle du tycka att det var något bra?
Nej, absolut inte. Nej, jag skulle tycka att det var något oerhört dåligt. Därför att tiden har förändrats så. Tidsandan, idealen, massmedia,
ja.
Showbiz.
Ja.
Allting som klättrar ner i åldrarna och gör små unga... 7-8-åriga flickor som showbiz-stjärnor på något vis. Va?
Ja.
Och då kan man tycka att det är petigt eller att det är subtilt. Men allt subtilt sipprar ner i vår självuppfattning, självbild och omvärlden. Så att det blir en del apropå självbild.
Mm.
En del av vad man tycker också är acceptabelt och naturligt. Och det är definitivt inte naturligt som jag ser det idag.
Mm.
Så på så sätt så lever vi i en accentuerad och grotesk tillvaro.
En reflektion som jag gjorde en gång, det var när vi var till Kuba för 10 år sedan. Och Kuba är ett ganska fattigt land. Men de har också någonting väldigt trevligt. Alla kvinnor känner sig vackra. Så när de går på gatan, det spelar ingen roll om de är 70 eller 40 eller 20 eller tjocka eller smala, så går alla kvinnor liksom och vickar på höften och går förbi männen och alla visslar. Så plötsligt där, dit åkte jag när jag fyller 50.
Härligt. Mm.
Så plötsligt blir man, jag idag, nu är jag 10 år äldre, jag känner ju att den här åldern när man är plus 50 som kvinna, då är man lite osynlig. Och mig gör det ingenting. Men det var väldigt konstigt för mig att komma till Kuba. Och plötsligt börjar de liksom, ja, uppskatta. Direkt med att man liksom bara gick på gatan. Så började de titta på och tänkte, vad jag på mina konstiga kläder. Vad är det för någonting? För jag är inte van att folk tittar. Men det var det här liksom, vad ska man säga. All kärlek till kvinnan som de hade på Kuba. I deras kultur. Och det var häftigt. Och mycket dans och mycket musik och mycket... De gör liksom fest av det lilla.
Härligt! Jag hör dig och jag förstår precis vad du menar. Det är en festfullhet, en färgrikhet,
ja,
det är en yppighet, det är en kroppslighet. Det är någonting utöver att bara titta i en smartphone, att bara liksom leva ett teknologiskt, tekniskt... västvärlds, ja, ofta skandinaviskt.
De hade ju ingenting sånt.
Nej, nej,
nej. De var ju tvungna att skapa fest av det lilla.
Ja, och så kan man säga fest av det stora egentligen.
Ja, ja.
Så det är ju kulturellt betingat, ja, det där.
Men känner du av det då? Du som ändå, du är ju nu en otroligt vacker kvinna. Vi ska inte tala om hur gammal du är, men du har ju fantastiska vackra kläder på dig. Och när du går ute så ser ju folk dig fortfarande. Är det viktigt för dig?
Vilka bra frågor du ställer an. Det kan vara glädjande.
Ja.
Det kan vara glädjande.
Mm.
Det kan bli en som en spegling på den jag är eller känner. För jag har ju också lagt märke till att de dagarna när ljuset är på inifrån. Mm. När jag mår bra. Jag känner mig glad i livet. Jag vaknar upp på morgonen och säger yes. Vad ska den här dagen innehålla? Eller sova. När lamporna är tända inifrån, då märker jag att jag får den responsen från män till exempel.
Ja, ja.
Från människor överhuvudtaget.
Ja.
Små barn,
ja.
Gamla människor. Men de dagarna när ljuset inte är påkopplat, då är ingen hemma.
Nej.
Jag är hemma, känner jag. Men jag är inte utanför mig själv, jag är bara inne i mig själv. Den skillnaden. Så visst är det kul och visst är det viktigt att folk tittar på mig. Men idag, precis som du säger, nu har du din professionella sida på ett annat sätt. Eller din identitet är så stark i den du är komplett. Och så känner jag ju också att jag tycker det är roligt att människor uppmärksammar mig så att jag får tillfälle att prata om sånt som jag tycker är viktigt.
Just det.
Till exempel om någon kommenterar min hatt.
Precis, för du har roliga kläder. Annorlunda kläder.
Ja, jag syr mina egna kläder.
Ja.
Jag hittar ingenting där jag vill ha i butikerna. Och skulle jag hitta det skulle det vara för dyrt, gissar jag. Åka till Milano eller New York, vilket jag inte gör. Så har det alltid varit för mig att jag... Och det finns en glädje att skapa ett plagg. Det är ett konstverk. Så ibland så känner jag som en gående affisch för mig själv. Jag är ett gående vernissage.
Ja, du är det.
Och det skapar dialog. Så när människor kommer fram till mig, vilket händer ofta, så börjar vi prata om mina kläder. Och, i och med det, vi behöver inte prata om mina kläder, men i och med det så kommer andra ämnen upp. Precis. Originalitet, kreativitet, att hitta sitt eget inre, andlighet, som inte bara är någon slags soft ängla business utan som är själva grunden för vår existens, för oss själva. Så det tycker jag är roligt med den kommunikationen, annars skulle jag inte klä mig som jag gör.
Nej.
Eller bry mig om att lägga makeup eller så. Så tänker jag så här också. Men varför sminkar du dig varje dag? Varför sätter du på dig snygga kläder? Livet går, säger jag. Livet är, förstås. Men livet går också. Det kommer en dag när jag tänker, men varför hade jag inte på mig korta kjolar när jag ändå hade snygga ben? Varför satte jag inte på mig det vackraste när jag ändå hade framför näsan? Varför tog jag inte på mig det när jag gick ut? Ja, men du ska ju bara till Ica. Det spelar ingen roll.
Ja, för du gör så, eller hur?
Ja.
Ja, för det känner jag också att du gör. Jag kommer hem till dig och du har liksom klätt upp dig. Jag går omkring i slasiga kläder hemma.
Det är inte sant. Det tror inte jag.
Jo, jag visste. Jag ska säga så här. Det jag tycker är intressant är just det här med vad är skönhet och så vidare. Jag tycker till exempel att när jag var ung och killar, alltså man kände av om det fanns en man i rummet, om man säger så. Hela det här liksom sexuella spelet som finns när man är ung, där man vill bli sedd, man vill hitta någon och man vill träffa någon och det påverkar även i arbetslivet sen när man är i 30-årsåldern eller 40-årsåldern. Framförallt när man är i 30-årsåldern hamnar på ett möte och så sitter en kar och så kanske det är bara ett antal tjejer. Och alla försöker liksom ändå bry sig om den här killen. Och plötsligt är det ett spel i rummet som handlar om, ja, det pirrar omkring här i rummet. Det känns att det pågår saker i rummet. Alla vill bli sedda av den här killen. Fast vi nu pratar dataprogrammet och något annat tråkigt. Så det finns ett sexuellt spel. Och sen tyckte jag då, men det vet inte jag om alla tycker, men det var ganska skönt när man plötsligt kommer en viss ålder och när de där hormonerna slutar och aktiveras och man blir, tyckte jag uppfattade inte längre med signalerna. Skulle någon flirta med mig så skulle jag inte märkt det. Därför att jag kom upp i 50-årsåldern och plötsligt så är jag bara mig själv.
Plötsligt ditt och arbetsro.
Ja, och jag brydde mig inte om det var folk, unga, gamla, killar eller tjejer. Utan plötsligt var alla människor. Så nu har jag kommit till sån här punkt i livet där jag tycker det är ganska skönt att inte vara ett objekt.
Vill du ha en kommentar?
Ja, och då vill jag säga så här. För du är fortfarande en person som alla män, tror jag, vänder sig om. För du är fortfarande en extremt vacker människa. Får jag kommentarer?
Ja, en kommentar. Jag lyssnar på det du beskriver med ett leende. För jag känner ju också att den här elektriciteten, den här spänningen, det är som elektricitet, är ju väldigt livgivande. Det är ju väldigt sexy på så sätt att vi blir pigga, vi blir alert, vi blir så. Så jag kan ju säga att den är arbetsbefrämjande på ett sätt. Samtidigt som
beundran är väldigt häftigt att få.
Ja, och jag säger att det inte bara beundran, det är en interaktion, det är en kommunikation. Okay. Det är som elektricitet, man skapar en spänning och dynamik mellan könen, för det finns en automatisk, som två poler ungefär.
Precis.
Det finns där. Och det jag kan se att den brikar. Den ger en gnista som gör att man känner sig levande, inte bara den här flata egobeundran utan faktiskt lite kul. Det är roligt. Sen kan det finnas en större arbetsro. Speciellt när man har landat mer i sin egen svär, sin egen identitet, sin egen känsla av jag och kapacitet och prioritet och allt det här som kommer med mogenhet. Mm. Vad vill jag och hur ska jag nå dit och vad är viktigt i mitt liv och hur ska jag sluta strössla kanske bara runt omkring mig så att det inte blir något utan så. Koncentration, då kan det vara jätteskönt att slippa det där.
För du syns?
Ja, och jag känner mig som en artist.
Ja, det gör det.
Ja, men det är väl det tror jag också. Ja. Att jag mer och mer kommer fram till att jag känner mig som en artist.
Ja.
Jag började som så liten. Som liten flicka att spela teater och göra sketcher och grejer. Och framför kameran så har jag varit en skådespelerska. Inte det att jag inte är autentisk. Utan det är min natur. Vara fri i min kreativitet och kläden i väldigt många olika uttryck. Så jag har ingenting emot att synas. Så. Men så har jag ju också egentligen i mitt tycke väldigt viktiga budskap. Och det är inte bara kreativitet och kärlek och andlighet och sånt. Utan det är väldigt i mitt tycke djupt som jag vill komma till. Så essensen av saker och ting.
När vi pratar om män och kvinnor, hur ser du då på män och deras skönhet? Är det viktigt när du har valt män att de ska vara vackra? Du som omger dig med vackra saker.
Ja, män är ju en sak.
Jag vet. Men nu pratar vi skönhet och kroppar och vackra.
Ja.
Hur ser du på det?
De ska vara sköna.
De ska vara sköna.
De ska vara sköna och vackra.
Ja.
Det är jätteviktigt. Därför, återigen, skönhet är tom, blank yta. Om du inte har ljusen påkopplade inifrån. Och en man som har kommit långt i sin mogenhet och självinsikt om saker och ting. Och förståelse och mognad. Han har ju en annan självbild. Han lyser inifrån på ett annat sätt.
Då blir han vackrare.
Absolut.
Även om han har en tjock mage eller?
Nej, vi skapar vår kropp i varje ögonblick. Okay. Mm. Vi skapar med våra tankar, känslor och förväntningar.
Mm.
Och det är en viktig aspekt när vi tittar på åldrandet. Att vi har så få rollmodeller. Vi har så få vackra, starka, oavsett om det är man eller kvinna, vackra, kreativa människor som utstrålar kraft, lust, dynamik, glädje, nyfikenhet är inte minst viktigt. I vårt samhälle som matar oss, som ger oss näring till att skapa en sådan bild av oss själva. För att det går inte att komma ifrån, om man då frånsett kanske vissa handikapp eller att man är född med kortare armar eller ben som man inte kan göra någonting åt eller att näsan har en viss form eller så va. Men i stort sett så skapar vi vår egen kropp med vår självuppfattning. Mm. Så självbilden är en dubbelspegel på så sätt.
Och så det låter så kanske... det yttre är liksom ett resultat av det inre.
Ja, och det låter orättvist.
Mm.
Och det låter konstigt. Men om man tittar på den allra djupaste aspekten så skapar vi hela vår verklighet med våra tankar och förväntningar om den. Så att även om man kan säga att ja, jag skapar den genom att jag sätter på mig en viss foundation. Så det är inte riktigt det jag menar.
Nej, jag fattar.
Utan jag skapar verkligen min bild av mig själv. Och det kan vi se många gånger. Skillnaden, just som jag nämnde tidigare, om vi går utanför dörren en dag när vi känner oss som, ja, det bara glittrar in på insidan. Vi känner oss starka, glada, hoppfyllda. Ja.
De märker omgivningen det.
Ja, och reflekterar
det. Ja, men det tillbaka. Är helt sant. Det är fullständigt sant. Det tror jag är sant för de flesta.
Ja, och det är inget flummigt eller konstigt.
Nej, vissa människor lyser, vissa människor...
Ja, och vissa dagar lyser vi. Och vi märker på den respons vi får från omgivningen.
Och sänder vi ut massa negativ energi så kommer vi se väldigt tråkiga och sura och trötta ut. Och det är inte så vackert.
Nej. Mm. Och vad vi tänker återspeglar sig också i vårt ansikte.
Ja.
Och därför jag menade också att vi är mer kommunikativa i mogen ålder.
För då ser man hur många skrattrynkor vi har haft.
Ja, vi ser också om du har haft en bra natt.
Ja.
Vi ser hur du mår.
Ja, det är sant.
Och vi ser, vi skiftar väldigt tydligt, väldigt oftare än när vi är unga.
Förut har jag nämnt det här med transformationer, det vill säga övergångar mellan olika skeenden i livet.
Mm. Detta att vi så lätt anammar en kulturell eller sociologisk eller samhällelig idé och bild om vad åldrandet är. Så vi börjar höra dåligt vid en viss ålder. Därför vi förväntar oss att det ska man göra vid en viss ålder.
Och framförallt så ser vi inte gamla människor.
Nej, de är osynliga.
De är totalt osynliga.
Ja, de är helt osynliga. Och de är dessutom,
ja, precis. De har inget att tillföra, anser man just nu.
Nej,
så när man ska välja en grupp så väljer man helst yngre människor. Som faktiskt inte har så mycket erfarenhet.
Mm.
Vilket också är väldigt konstigt då när man sätter ihop till exempel sommarpratarna som jag gillar att lyssna på.
Mm.
Men det är mycket roligare att lyssna på en människa som har levt ett långt spännande liv.
Mm.
Än att lyssna på en 25-åring som bara gett ut en skiva.
Mm. Mm. Ja, självklart. Jag skrattar, men visst är det så.
Ja.
Men allt det här går ju ihop. Psykologiskt, sociologiskt, samhälleligt, politiskt och så vidare. Att gamla människor inte behövs. Därför att deras erfarenhet är värdelös. Och nu pratar du naturligtvis om en annan uppskattning och en mogen känsla för vad de har att ge. Men om man tittar på produktivt så behövs inte en gammal människa. Därför att deras erfarenhet är plötsligt värdelös i vårt samhälle. Som lever så hela tiden on the edge. På spetsen i förfronten av utveckling teknologiskt och vidare.
Mm. Det är ungdom som är förebilden.
Ja, men självklart.
Och då kan man ju säga så här att ungdom, var det någon som sa, det är ett lyte som går över med åren.
Ja.
Därför att även de dagens ungdomar, även om de tror att de är odödliga, så blir de också gamla en gång. Mm. Och inte behövs.
Mm.
Så att det är någonting väldigt människofientligt i den här fixeringen vi alltså ungdom och ungdomlig skönhet.
Mm, det är det. Därför att så många kategorier faller bort.
Ja.
Och jag skulle vilja säga att till och med de unga faller bort.
Ja.
För jag skulle nästan vilja påstå att, och det är hemskt att säga, men att unga människor åderlåts på sin vitalitet. På ett psykologiskt sätt. Eftersom vi lever i en sån kolossalt starkt accentuerad ungdomsfixering. Så betyder det att ungdomarnas kraft och vitalitet på något vis sugs upp av mellanskiktet, det vill säga de som är produktiva. Och sen behövs de inte. Och det blir ju väldigt konstiga budskap att behövas men inte behövas. Att kraften på något vis anammas, men det finns ingen bostad och ingen jobb.
Nej.
Så det blir så väldigt skev, även där självbild, om man nu frångår själva begreppet skönhet och utseende ett tag överhuvudtaget. Men jag tycker det här är väsentligt eftersom det handlar om självbilden i stort.
Mm.
Vad har jag för självbild och vad ger samhället för bild tillbaka?
För det var precis den frågan jag kom hit för.
Jaha.
Det var ju den här som jag började med. Liksom, vad gjorde det för dig att du var så extremt vacker som ung?
Mm.
För du gjorde något bra av det.
Och dels det, men samhällsklimatet var så annorlunda.
Ja, men alltså det är fantastiskt i alla fall. För jag är ju rädd att om man bygger sin självbild på någonting väldigt ytligt och övergående som ungdomlig skönhet är. Vem är man då när man är 40 och inte längre vacker?
Ja.
I sina egna ögon.
Ja, och det svaret har du redan fått när det gäller mig.
Ja.
Ja. Generellt sett så ser jag också och har lärt mig och har förstått och kommit till insikt om att eftersom vårt samhälle saknar ritualer och så kallade övergångar där man slussas över och bjuds in i ett socialt sammanhang där de nya kvaliteterna kommer till användning, så eftersom vi saknar det så har vi inte den jordmånen eller den näringen som kan ge dig en helt ny grund i dig själv. Där skönheten inte längre behövs på det sättet.
Mm. När folk går i pension så borde de egentligen känna, wow, nu går jag in en annan fas i livet.
Ja.
Som kanske är min viktigaste fas.
Ja, för då sker en syntes
mellan
allt vad du har lärt dig, förstått och sett och mognat i. Men den finns inte, utan du går in i en värdelöshet och en tomhet ofta som du fyller med hobbys eller fyller med någonting som egentligen inte ger dig tillräckligt med feedback.
Nej.
Vare sig inifrån dig själv eller utifrån omgivningen. Så det är en tragedi och en katastrof.
Mm. Vet du vad, Charlotte?
Mm.
Vår programtid är redan slut.
Menar du det?
Ja, vi pratar på. Det känns som att vi pratat i 2 minuter. Men i själva verket är vi redan. Så att vi får ju fortsätta, du och jag, filosofera över de här viktiga ämnena. Som handlar om kreativitet, skönhet. Mm. Så att jag får komma hit igen och dricka te här hemma.
Ska vi ta en tredje gång då?
Ja, vi får se. Vad... Ja. Så det kommer ju, vi kommer ju upptäcka sen när vi gör klart programmet vad vi missat att prata om.
Ja. Åh, jätteroligt. Ja. Stort tack.
Ja. Jättebra. Ni har alltså lyssnat på Charlotte Krook. En av Tyresös stora konstnärer ska jag vilja säga. Eller en av de mest kända konstnärerna nu i Tyresö. Tack vare både radion och för att du fått pris. Och för att du har synts i våran lokala media. Tack Charlotte för att jag fick komma hit.
Tack så jättemycket för att du kom.
Ja, och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren.